Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon och hjärtligt välkomna. Det doftar nybryggt kaffe i studion. Vi konstaterar att det är också 5 dagar till midsommarafton. Och vi har laddat upp med en massa härliga dilemma. Problem som ni skriver in till oss på dilemma@mixmegapol.se. Och ni som undrar, vi sänder ju varje lördag och varje söndag mellan 8 och 10 på morgonen. Vi håller på 1 till 10 idag. Det är alltså 2 timmar av godis. Jag har en panel här som har flanerat in i studion som 3 eleganta lantgrevar på cocktailparty. Välkommen in hit, Henrik Fexeus.
Tackar.
Du är mentalist och expert på ordlös kommunikation och författare.
Jo, tack.
Mm, och också på scen väldigt mycket.
Ja, ja, och speciellt som vi brukar säga i det här programmet, i höst.
I höst. Du har fått så vansinnigt mycket reklam för den, så jag säger inte vad den heter den här gången.
Du menar Box?
Jag menar Box. Ja. Okay. Och du är en veteran, du har varit med från allra första början här i Dilemma-panelen. Hjärtligt välkommen även denna dag. Ja. Josephine Crawford, du är här på Mix Megapol i normala fall. Har Mix Megapols morgonkryss.
Ja, precis. Mycket trevligt.
Du är också gammal programledare.
Ja, det är jag.
Eller gammal. Du har erfarenhet som programledare.
Men jag känner att jag är lite gammal och det är helt okej att vara gammal. Är det lugnt. Ja, för jag är ändå fresh.
Hur gammal är du?
Du ger ingen annan chans att säga det, utan du är bara liksom...
Nej, men det brukar ofta bli så. Folk tycker att jag är charmig till att jag själv säger att jag är charmig. Mm. Sorry.
Okej. Okay. Ihop med Josefin har du också en podd som heter...
Det har jag, precis. Och skriver lite på allt om Stockholm. Så, bra. Kan vi gå till Thomas Järveden?
Då är det Thomas Järveden också som säger hej till. Artist och komiker.
Tja.
Lite av varje. Också börjar bli en veteran i Dilemma-panelen.
Ja, jag känner mig väldigt hemma här i studion med mina kamrater och du.
Mm.
Ja.
Trevligt att ha det här.
Ja, låt oss lösa problem.
Ja, snart ska vi ta tag i ett mejl från Klara, hörrni ni. Hon vet inte om hon ska gå på sin bästa väns bröllop eftersom hennes ex kommer att vara best man. Hur känns den öppningen?
Nej.
Vadå?
Ja, låt oss höra mer.
Vi drar detaljerna om en stund. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Klara. Min bästa kompis ska gifta sig i sommar och jag är osäker på om jag borde gå på bröllopet. När vi var yngre så umgicks vi väldigt mycket. Brudparet, jag och min dåvarande pojkvän var som ihopklistrade. Mitt ex var inte en bra kille, men han har en tendens att bli aggressiv när han dricker. Och vi bråkade väldigt mycket när vårt förhållande tog slut. Men han är väldigt nära vän med brudgummen och ska vara best man på deras bröllop. Jag har skaffat en ny pojkvän sedan 1 år tillbaka och vi är inbjudna på min bästa kompis bröllop såklart. Men jag är osäker på om jag vågar gå. Jag är rädd för att mitt ex ska ställa till med en scen och att det kommer att bli en katastrofkväll om han utagerar sin frustration på min nya pojkvän. Samtidigt så vill jag ju inte missa min bästa kompis bröllop. Borde jag gå på min bästa väns bröllop trots att mitt ex antagligen kommer att ställa till med en scen? Undrar Klara. Vad säger Josefin Crawford?
Ja, du ska gå på bröllop. Såklart.
Living on the edge.
Ja, men det tycker jag. Det är ju, om det är någon som har problem här, verkar det som, så är det ju den här snubben, exet. Så att hon ska inte anpassa sig för eventuella problem. Han får stå för problemen då.
Han ska inte bestämma om hon ska gå eller inte.
Nej, precis. Så jag tror att hon kan undvika honom lite smidigt. Liksom, ja, vara trevlig och så, men ändå inte att de kommer i närkontakt. Så hon kan hålla sig lite på sin kant. Det ska nog gå bra.
Förstår du, Klara, Henrik Fexeus?
Ja, om hon har erfarenhet av hans våldsamhet vid alkohol och så tänker hon att det kommer att förekomma alkohol på den här festen, så är det väl säkert det som är skäl till oron. Mm. Men med det sagt så måste jag hålla med Josefin, därför att hon ger ju honom enormt mycket makt i bara den här frågeställningen. Att låta honom möjligtvis hindra henne att gå på det här bröllopet. Ska hon verkligen liksom lägga den energin på honom och tillskriva det till honom? Jag tycker att hon får låta ansvaret om honom få ligga kring hos arrangören av festen och hos han själv. Det är inte hennes, det är hennes bästa vän som gifter sig. Herregud, det måste ju ändå väga tyngre.
Vad säger du, Thomas Järveden?
Jag säger 2 saker. Det ena är, i och med att det är hennes bästa vän, så kan hon prata med henne i alla fall, så hon kan prata med sin blivande man, att på något sätt att det är förankrat hos de som har bröllopsfesten, att ja, vi kanske ska bara ha lite koll på så inte han blir för full, så får de kasta ut honom om han blir oregerlig. Det andra är att jag vill säga att jag förstår henne även om jag, alltså, om vi, även om vi ska bara bortse från den här våldshotbilden, så är det en ganska känslig grej att gå på ett bröllop där, med sin nya och sin ex där, därför att allting liksom, alla känslor kommer ut på ytan liksom, i en sån situation.
Romantikens skådespel på något sätt.
Och man liksom kastas tillbaka till minnen av det här kunde kanske varit vi, eller nu ser han att det här är min nya kille. Det blir väldigt känsligt, och där har man ju varit själv några gånger att man hamnar på samma bröllop som ett ex, eller ja, åtminstone funderat på i det här läget. Så jag förstår att det känns jobbigt.
Kan det gå så långt att de kan till och med kräva att de ska göra en plan för hur den här killen, ni vet att han brukar bli aggressiv, han brukar bli full. Har ni någon plan för hur ni ska lösa det, eller har ni tänkt prata med honom innan eller något sånt där?
Jag förstår inte varför hon, jag kanske missade det brevet, men jag, för mig är det inte tydligt varför hon tror att han kommer ställa till en scen mot henne. Det har ju ändå gått ett år minst.
Men han räknar väl kanske med att i och med att han blir aggressiv och full så kommer hon stå i skottlinjen.
Ja, fast jag ser inte det heller. Varför skulle inte han kunna ha gått vidare om hon har gjort det?
Alltså jag vill säga två saker också. Till. Och det är att det ena är ju att ett bröllop är ju en kärlekstillställning, och då brukar faktiskt det påverka alla som är där i kärlekens tecken. Det brukar inte, alltså det brukar
fram till musiken sätter igång.
Varför då?
Nej, men sen bygger balla ur.
Ja, men det är faktiskt det jag kommer till. Det är den andra saken jag tänker säga. Att lite handgemäng och så, det ska man väl också räkna med på bröllop. I alla fall framåt så här. De
lite handgemäng ska vara en klart trådat.
Nej, men lite så här på småtimmarna. Att det blir lite bråk och tjafs och stök. Jag har gift mig en gång, och då var det två slagsmål på det bröllopet. Jag tycker att det hör till.
Du får mig till och med.
Ja, alltså såklart inte om han går och pucklar på henne, men det kommer ju inte hända. Det är mer att han är lite stökig, och det kan han väl få vara.
Hon kanske kan bara gå dit och sen kan avvika när det börjar bli för mycket fyll och stök.
Så men du styr ju han fortfarande vad hon ska
nej,
göra.
Men det är ju hon som känner att nu känns det inte bekvämt längre. Så okay. Kan man ju också.
Men hon ska gå hur som helst.
Ja. Oh ja.
Det var tydligt svar, Klara. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Gustav. Min flickvän är extremt galen i sin katt. Hon gör allt för sin katt, nästan till den grad att det är sjukligt. Jag stör mig något oerhört på hennes beteende, men har inte vågat förklara för henne hur mycket jag egentligen hatar hennes katt. Hon ger den uppmärksamhet nonstop, och det känns som hon prioriterar katten före mig i alla lägen. Nu har jag fått nog. Vi kan inte göra något kul alls i sommar för att hon inte kan hitta någon kattvakt som hon litar på. Jag har börjat tröttna och fundera på vårt förhållande. Borde jag be min flickvän att välja mellan mig och katten? Undrar Gustav. Vad säger du, Gustav? Eller Gustav, Thomas Järveden.
Ja, be henne välja och hoppas att hon väljer katten, känner jag. Jag hatar kattmänniskor. Alltså. Det är så otroligt fånigt.
Vad är det du hatar hos kattmänniskor?
Men det, alltså, katten är bara ett vilddjur. Det finns ju ingenting hos en katt som man kan lita på. Sen är den asgullig ibland och mjuk och härlig och gosam. Men sen rätt som det så skiter de i alla fall. Så att det är ingenting. Man ska inte ha en katt.
Nej, men sluta. Alltså,
man ska inte ha en katt.
Jag älskar katter.
En katt är ett vilddjur och en hund ett rop på hjälp. Vad säger du, Josefin?
Nej, jag håller ju inte med här riktigt, alltså i den bemärkelsen att katt, alltså jag älskar katter, jag tycker katter är otroligt sköna, många, inte alla. De är som människor, alltså det finns mysiga, fina katter och så finns det äckliga katter. Jag har haft två som har varit helt fantastiska, och jag har hamnat i det här läget med ett ex. Han hade en hund och jag hade en katt. Hunden och katten älskade varann. De blev sams direkt när vi flyttade ihop. Men vi hatade varandras djur. Jag tyckte hans hund var vedervärdig. Den var som en, ja, som en människa i någon slags hunddräkt, fick jag för mig. För den var så här ögonkännare och gjorde jävligt dumma grejer så fort man vände ryggen till.
Så som människor gör.
Ja, men alltså det var helt bizarrt. Men det slutade faktiskt med att vi gjorde oss av med båda djuren när vi fick barn. Vilket jag sörjer lite fortfarande. Katten alltså, Basse.
Basse
var fin. Så nej, men ta det lite chill med katten, vad fan.
Vad säger du, Henrik?
Ja, men jag tänker att det känns som att det låter som att det är två grejer här. För det ena är att han tycker att hon ger den här katten onormalt mycket uppmärksamhet. Men jag undrar också om han känner sig försummad i det. Att han känner att han inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet.
Och då, han blir utkonkurrerad av en katt.
Om det är det till och med att han känner sig utkonkurrerad. Och då är jag, alltså då, den här katten skulle ju kunna försvinna någonstans. Mm. Men, men jag tänker att om det är så att han blir utkonkurrerad av en katt, då kanske den här relationen inte är jättestabil, tänker jag.
Jag var precis inne på det också. Mm. Alltså, vad är det för förhållande om katten går före ens partner?
Alltså, men då har hon blivit en galen kattkvinna någonstans.
Ja, eller så är det fel kille, måste du ha.
Jag tycker det verkar vara han det är lite fel på.
Alltså, är det han det är fel på?
Ja, jag tycker det. Han liksom jämför.
Han blir brädad av en katt, ja, och det är fel på honom.
Men han ska väl inte jämföra sig med en katt?
Vadå, för man är chanslös från början?
Det är som att så här, en hund kan man hålla på och gulla med hur mycket som helst, men katter ska man då bara tycka är vilddjur och skita i. Varför då? En katt är lika mycket värd som en hund.
Nej, men alltså, jag är hund, ja, men inte pojkvän kanske.
Nej, så varför jämför han sig ens med en katt då?
Hon prioriterar katten före mig i alla lägen.
Och de kan inte åka någonstans i sommar för att hon inte ens vågar lämna katten till någon annan.
Men ta med katten. Katten kan man ta med överallt.
Och så kan man glömma.
Det fanns ett TV4-dokumentär som heter Mina hundar styr mitt liv. Mm-hmm. Och det här är ju katten som styr hennes liv, helt enkelt.
Ja, fast jag tror inte på det.
Har hon problem?
Nej, han har.
Han har problem?
Ja.
Inte hon?
Tillsammans har de problem. Men var för sig så kanske de skulle... Hon kan säkert hitta en kille som tycker det här toppen, men han kommer ju aldrig liksom tycka det här bra.
Nej.
Jag skulle ställa ett ultimatum. Ja. Fixa en normal, sund relation till din katt, eller dumpa katten, eller så dumpar jag dig.
Det är helt enkelt det han ska ställa. Det är det han frågar om också.
Ja, jag tycker.
Du får välja mellan mig eller katten.
Ja.
Ja, rakt av. Gör det av med katten eller så sticker jag.
Ja, och mellanläge kanske är att du får ha en sundare relation till katten.
Det kan inte hon kan.
Nej. Han tycker att hon har det tyvärr.
Ja, han kan
väl skaffa en katt också.
Nej,
nej.
Ska han skaffa en katt och liksom hämnas på lika mycket upp
en galen katten. En galen ninja katt.
Så har han varsin katt.
Okej. Men alltså, konsensus här då. Välja mellan katten eller mig, undrar Gustav. Vad säger ni? Jag säger du, vad säger du?
Ja, men okej, gör det då. Men jag tycker inte hon ska vara ihop med honom. Jag tycker hon ska välja katten också.
Var ihop med katten istället, och Henrik?
Ja, nej, men det är klart han ska ställa ultimatet.
Ultimatum, 2-1. Gustav. Hej, Dilemmapanelen, jag heter Anders. Jag har en relation med en kvinna på mitt jobb sedan 1,5 år tillbaka. Men jag är även gift sedan 30 år. Mitt äktenskap fungerar inte bra. Vi har växt ifrån varandra. Min fru är övertygad om att jag har haft flera andra relationer, men vill inte skilja sig. Jag älskar min kollega nu och hon älskar mig, men hon börjar tröttna på att jag inte har någon plan för oss. Jag vill vänta tills min son flyttar hemifrån innan jag går igenom en skilsmässa. Han gick ut gymnasiet för 1 år sedan och jag trodde att han skulle flytta hemifrån då. Nu har det gått upp för oss att han kan få stanna hemma i 1-2 år till. När jag förklarade för min kollega att skilsmässan kommer att dröja ytterligare ett tag, tröttnade hon. Just nu så vill hon inte satsa på oss två längre. Jag vill inte begära skilsmässa just nu med min fru. Jag är rädd att min son och våra gemensamma vänner kommer att vända sig emot mig. Jag är djupt förälskad i min kollega och vill verkligen att det ska bli vi två, men hon är singel, säger hon, och trött på att vänta. Och jag har en skilsmässa framför mig som kommer att ta tid. Vad ska jag göra? Borde jag släppa mitt livs kärlek för att min familj inte ska hamna i spillror? Vad säger du, Josephine Crawford?
Ja, heavy shit. Mm. Det här. Nej, men... Nej. Ja, någonstans så känner jag att det låter som att det är läge att vänta.
Varför då?
Jo,
det är hans livskärlek.
Ja, men om det är hans livskärlek så borde hon finnas kvar om ett år, tänker jag. Mm. Faktiskt.
Vad säger du, Thomas Järvheden?
Jag tycker tvärtom. Hon har väntat länge, och om det nu är hans livskärlek och hon säger, ni tänker inte jag vänta längre, då tycker jag det är ett utmärkt tillfälle att inte låta henne vänta längre. Det här med att hans son ska flytta hemifrån, förlåt, men var har han fått det ifrån? Jag kan förstå att det känns jobbigt. Det är fruktansvärt att skiljas och splittra en familj, men grabben är ju vuxen nu.
Gått ut gymnasiet.
Ja, nej, det där tycker jag, det finns inget att vänta på. Alltså.
Men jag tänker att det är jobbigt för frun. Liksom. Sonen flyttar ut, mannen skiljer sig, hon kommer stå där helt ensam. Mm.
Alltså, men jag kan inte välja upp med frun på grund av att jag tycker synd om henne.
Nej, jag vet, men jag tycker synd om henne.
Vad säger du, Henrik?
Nej, men grejen är att det är så många delar i det här. Men till att börja med så... det här är ingen flyktig liksom, kontorsromans han har, för det har ju pågått ett och ett halvt år, så att de är väl ganska säkra på varann. Och jag håller med Thomas, vad då vänta på att sonen ska flytta hemifrån? Om det inte är av rent ekonomiska anledningar att det är sådär, ja, men vi kommer behöva separata boenden då, och då har vår son ingenstans att bo. Mm. Men det där kan han ju lösa, det är bara administration. Men sen är det intressant att han skriver, min fru vill inte skiljas. För det betyder att de har haft ett skilsmässosamtal tidigare.
Mm. Och, hon vet om att han förmodligen har andra.
Ja, visst, och varför vill inte hon skiljas om det är så dåligt? Det är någonting väldigt märkligt här, men jag känner att han bygger upp en massa murar för sig själv för att slippa ta det här jobbiga beslutet. Jag tycker verkligen det låter som att nu är det liksom det brännpunkten, om han ska ta det här klivet eller inte.
Men det han tänker på lite grann, ska de hålla det ihop för barnens skull? Ska man det?
Fast det är aldrig en bra idé.
Nej.
Nej, som sagt aldrig, men framförallt inte om de redan gått ut gymnasiet. Vad är frågan?
Ja, men okej, jag har faktiskt ändrat mig helt nu. Jag tycker faktiskt att han ska skilja sig nu. Alltså nu, ja. Alltså verkligen jättefort nu, innan sonen flyttar hemifrån.
Okej, okay. Var en tvärvändning där.
Ja,
en U-sväng.
Riktig U-sväng.
Ja. Ja, men, och han pratar ju också om att splittra familjen och vännerna, vad ska de tycka och så vidare. Ja, men det där har han haft ett och ett halvt år på sig att liksom att växa in i.
Vad ska vännerna tycka om att han alltså, vänsterprasslar?
Ja, det är ju värre. Det är bättre att stå för det då. Att, liksom, det här är vad jag behöver göra nu.
Nej, ta steget och gör det fort.
Har ni varit i en sån här situation? Typ?
Ja, alltså jag har separerat med barn i familjen, om man säger så, för länge sedan.
Är man orolig för vad vänner tycker?
Framförallt är man orolig för hur barnen ska påverkas och sådär. Så självklart, det är ingen walk in the park. Det är fruktansvärt att separera när man har barn eller när man är gift överhuvudtaget. Det kanske finns solskenshistorier, men...
Ja, det finns det faktiskt. Ja, jag tyckte det var jätteskönt.
Men han ska inte ställa sig in på att det bara att han separerar och sen så ska det bli aslätt. För att han kommer kanske må dåligt i det här, och då kanske det påverkar den nya relationen också, hur han mår så här. Så att, men
hon kan ju dra. Hans livskärlek kan dra om man väntar för länge.
Men hon kommer definitivt dra om man inte gör någonting nu.
Mm, precis. Mm. Och det avgörande är att barnet mer eller mindre är vuxet.
Ja, det bidrar tycker jag. Jag tycker överhuvudtaget man ska väl, om han inte är kär i sin fru och har tänkt så här jättelänge och är helt kär i någon annan, då känns det ju väldigt konstigt att fortsätta vara gift med henne, tycker jag.
Anders, lämna din fru. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Claes. Jag och min sambo väntar vårt första barn och jag känner mig väldigt exalterad. Nu vill min sambo ha med sig sin bästa kompis på förlossningen. Jag har inget emot hennes kompis, men jag tycker att det är en sak mellan oss. Är jag egoistisk när jag tycker så? Eller ska jag låta kompisen vara med på förlossningen för att inte såra min sambo, undrar Claes. Vad säger ni? Vill ha med sin kompis på förlossningen? Wow, Henrik fick se.
Jag tycker att det... jag hann så här byta åsikt fyra gånger innan jag fick frågan.
Och det var ändå kortaste brevet idag.
Men jag tycker att en springande punkt i det här är faktiskt också hans relation till den här kompisen. Mm. För är de jättetajta alla tre så kan jag se att det här kan funka. Men om han inte är alls är tajt med den här bästisen så kommer det bli väldigt konstig stämning där för förlossningsrummet.
Varför vill bästisen?
Sen vet jag inte hur många man får. Får man ha ett helt entourage? Jag vet inte. Jo, det får man kanske. Men...
Jag vet inte om det finns någon max. Man måste...
Men man är
uppskriven på listan.
Ja, just det. Jag står på listan. Kommer jag in här i fullt.
Jag glömde mitt kort. Ja. Vad säger du?
Jag tycker också att den är knepig. Jag vet inte... Alltså, på något vis så är det ju så här att i förlossningssammanhang så får man ju den här kvinnan ska ju föda och det är en stor grej och någonstans tycker jag att hon ska få bestämma lite. Men samtidigt kan jag förstå om han tycker att det känns awkward helt enkelt. Jag kan förstå honom, men jag tror att han nog får acceptera läget så länge han får vara med, hoppas jag.
Alltså, men då tar jag med min bästis.
Det blir någon slags rosornas krig. Vad säger du, Thomas Järven?
Ja, men jag tycker det viktigaste är att han förklarar för henne redan nu liksom att bara så du vet, jag liksom, för mig känns det som en så himla magiskt ögonblick. Det känns som att jag skulle vilja dela med dig själv, liksom, vi föräldrar. Men om det är super, super, super viktigt så får du väl liksom ha din kompis där. Men jag vill att du ska veta att för mig känns det lite... Ja, jag hade hellre velat ha att bara vi. Så att inte det här går henne förbi. Så, ja.
Och sen undrar jag också lite så här. Det kanske är så att hon vill ha med kompisen under själva, vi säger så här, krystverkar och förarbete. Och så kanske kompisen kan lämna rummet sen precis när bebis kommer, och då kan det bara vara de två. Det finns ju olika varianter på det här. Jag kan förstå om hon är nervös och känner sig väldigt trygg med sin kompis, så kanske det är bra. Till och med för honom kan det vara bra.
Jag tänkte just fråga det, varför hon vill ha med sin kompis.
Frågan är om han känner att men litar du inte på mig tillräckligt mycket? Behöver du ett extra stöd här? Om han känner sig lite...
Men det är en gammal så här klassisk metod. Heter det dola, heter det så? Där man tar med sig en erfaren kvinna som liksom curlar igenom en förlossning. Så där. Och det kan ju kännas tryggt. Men jag förstår honom att han blir lite åsidosatt. Han får spela tredje fiolen där liksom, på sitt eget barns födelsestund. Så det är lite lurigt. Men han kan ju ändå ta det med sig att det finns de som har en erfaren kvinna med sig. Och det kan vara ganska tryggt också. Så.
Mm. Och sen kan ju kvinnor som föder bli monster. Så det kanske är skönt.
Vad menar du då?
Jag menar att när man föder så blir man ju lite...
Ja, där är jag med dig.
Crazy banan. Och,
men varför kan inte mannen hantera det?
Jo, men mannen kanske hanterar det. Men det kanske är skönt att ha ett stöd. Alltså det kanske, som du sa, Henrik, de kanske har en okej relation sinsemellan. Och då kanske det blir bra. Man får försöka tänka det positiva. Alltså jag försöker bara tänka vad som kan vara positivt med det.
Men ni har aldrig varit med på förlossningen. Ni har alla varit här.
Ja. Jo, jag var med.
Ja, absolut. Skulle ni kunna tänka er liksom, att ha en bästa kompis med det?
Jag hade inte velat att någon annan... Jag hade kunnat tänka mig att det var liksom en äldre erfaren kvinna, men som inte hade den personliga relationen till. För att jag vill inte känna att jag är minst viktig i rummet utav... Ja, nej, jag hade velat ha den. Jag har fått en jättenära stund med mamman till mitt eller mina barn när vi har fött barn.
Varför säger du, Josefin?
Nej, jag har bara velat ha med farsan. Och sen brukar det vara lite sköterskor och sånt, och det räcker gott och väl.
Henrik?
Nej, men det är ingen som man liksom har en personlig relation till i övrigt, verkar jättekonstigt. Det kommer ju alltid så här: hej, det här är våra praktikanter, okej, om de är med och tar lite bilder. Ja, visst, fine, så länge jag inte behöver bry mig om det. Men någon som också ska, nej.
Så nej. Ni skulle inte vilja det?
Nej.
Men ni säger ändå att om hon känner att hon absolut vill det, så kanske det är okej i alla fall. Det är hon som bestämmer trots allt.
Ja, han får
finna sig i det.
Lite grann.
Men han kan i alla fall berätta hur han känner.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hejsan, Dilemmapanelen, jag heter Filip. Jag flyttade ihop med en kompis för 2 år sedan, och nu vill han att jag ska betala för tv-avgiften jag inte ens visste att vi har haft. När jag flyttade ihop med min kompis så nämnde han att vi borde dela på tv-avgiften. Jag svarade att vi knappt kollar på tv och att han borde ringa och säga att vi har slängt den. Jag sa till och med att för min del kan vi sälja tvn eller ställa den i vindsförrådet. Han svarade något i stil med ja, så borde vi göra istället. Vi har bott tillsammans i 2 år och det har inte varit något mer prat om tv-avgiften. Vi har dessutom glidit ifrån varandra då han har träffat en ny tjej. Vi har inte samma relation som vi hade för 2 år sedan. Nu har jag fått en lägenhet och ska flytta in. Då tar han upp tv-avgiften igen. Han säger att jag inte har betalat någonting under de senaste 2 åren och vill jag betala 2100 riksdaler. Jag tycker inte att jag är skyldig honom något, men det känns som att vi aldrig kommer reparera vår relation om jag vägrar att betala. Ska jag flytta och inte överdrivet mycket pengar? Jag ska flytta och har inte överdrivit mycket pengar, skriver han. Borde jag vägra betala och samtidigt riskera vår vänskap, undrar Filip. Vad säger du, Henrik Fisius?
Det är bara att betala.
Det är bara att betala? Ja. Efter 2 år alltså?
Ja, men han har ju också sett den där tvn. Dessutom, vad jag vet, så... jag imiterar Veronica Maggio på söndagar. Nej, men han har väl också sett den där tvn. Dessutom spelar det väl ingen roll, för att man tv-avgift åker man väl på oavsett så länge man har mottagare i sitt hem, det vill säga en dator också. Det är inte så idag. Så att det är ju så.
Nej, inte om du hör av dig och säger upp. Alltså säger att du inte har någon.
Jag hörde att de åkte, att det inte gick att fälla någon för det. Det var någon som blev friad. De hade haft en dator och blev krävda på avgift, men sen blev de friade, tror jag.
Finns tv-pöjlar? Eller är det som tomten?
Jag har varit med om att de har ringt på och bara, hej, jag är tv-pejlare. Alltså jag blev så chockad. Jag trodde det var ett skämt alltså.
Men jag tycker också så här att public service är någonting väldigt viktigt och bra som jag tycker att man ska betala för att vi har den möjligheten. Nu sitter vi här i en kommersiell radiokanal och det är fantastiskt att de finns också, men det är väldigt viktigt att public service finns också. Så av den anledningen så är han betalar för någonting bra och viktigt.
Och ni betalar radioavgift?
Ja, jag gör det faktiskt.
Ja, precis börjat. Nej, jag
precis börjat. Du gör det inte ens, Susanne.
Det gör jag visst. Okay. Jag har blivit jättelaglydig på sistone.
Nej,
Men det här, hans dilemma, Filip, alltså, han ska betala, eller vad är det för polare?
Nej, men det är ju en annan sak. Den här polaren kommer inte umgås med så mycket efter det här. Nej, oavsett,
då,
känns det som.
Borde han betala då överhuvudtaget? Han tittar inte ens på tvn. Han visste inte ens om att...
Det är otroligt småsint, men om den här polaren tjatar om det, då är det lika bra att bara betala för att få ett stopp och för att ta ryggen fri, för det är ändå bara 2000 spänn.
Ett billigt sätt att köpa sig fri från vänskapen.
Men däremot så kanske man då också känner så här, shit, vad är du för en stekmänniska?
Men samtidigt, hur gamla är de? Har just flyttat, de har dålig ekonomi på det två. Det kanske är mycket pengar för den här killen. Och jag tycker också att det är ingenting som säger att de inte mer ska vara kompisar. De har glidit ifrån varandra just nu, men de kanske ändå har ett livslångt vänskapsförhållande. Mm. Han kanske dumpar den här tjejen sen. Och jag tycker att det här är en onödig liten summa att bli osams om. Mm. Jag tycker också det. Det kanske känns mycket pengar nu, men betala det. Och sen så en vacker dag kommer tycka att de där 1200 spänn eller vad det nu var...
Men alltså, du tror att det enda sättet att rädda vänskapen anser ni att det är för han att betala. Kan inte han bara säga att men jag har inte kollat på det och jag var rak och säger att jag kommer inte betala och vänskapen behöver inte vara slut för det.
Fast det handlar inte om, det är inte så att du betalar per minut du kollar på tv. Det är inte så det funkar.
Nej.
Och det vet ju han också.
Han kan ju ta fram och kanske visa räkningen eller någonting bara för att få det svart på vitt. Jag vet inte, men...
Men ska han köpa sig fri, är det ni säger? Alltså?
Ja. Ett mellanting skulle kunna vara så också. Men när vi flyttade ihop så sa jag att jag tyckte vi skulle ställa den i källaren och du sa ja. Så jag räknade bort det där. Men okej då, så betalar han halva då.
Men han kunde ställa den i källaren själv. Alltså, han har ju inte agerat på det här. Man har en tv-avgift, den ingick i hans boende. Mm. Så är det ju.
Alltså, brevet hade ju kunnat komma från kompisen och då hade frågan varit, han är skyldig mig 2000 bla bla bla. Ska jag fortsätta tjata om pengarna eller ska jag skita i det? Och då skulle vi säkert vara överens om att nej, men skit i det. Så att det är ju det där att någonstans inte vara den där jobbiga jäken som bara nja, 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 nja. Åt vardera håll.
Okay. Konsensus, hyfsat i alla fall. Och konklusionen kan man väl säga är att betala, men omvärdera vänskapen kanske. Eller alla nagelfaden, eller kolla vart den tar vägen.
Betala och sen glöm det bara.
Eller glömma att jag sa det, eller vad då?
Ja, just det.
Betala och se om vart det leder.
Ja. Betala och se vart det leder. Hejsan, dilemmapanelen, jag heter Frida. Jag är 27 år gammal och har varit ihop med min kille i 5 år. Jag är nöjd med min kropp, men han är inte det. Jag tränar 3 gånger i veckan som håller mig i form, men jag ser inte ut som en modell. Jag gillar att äta och kan inte tänka mig att gå på någon slags frö- och salladdiet. Jag och min kille trivs väldigt bra ihop, men han kommenterar ofta att jag hade varit snyggare om jag förlorar några kilon. Han tränar själv väldigt mycket och är i god form, men jag är nöjd med min kropp. Men jag är väldigt trött på hans tjatande. Jag har försökt några gånger att gå på dieter för att gå ner i vikt, men jag hatar det. Det här har börjat tära så mycket på vårt förhållande att jag inte orkar mer. Borde jag ha slut med min kille för att han inte är nöjd med min kropp, undrar Frida. Det snörps med munnen här. Josephine Crawford, vad säger du?
Det blir ju till att lägga sig på operationsbordet och göra en fettsugning.
För att tillfredsställa killen alltså?
Nej, självklart inte.
Nej.
Självklart inte. Det är ju, hemskt tycker jag att han håller på med såna här små gliringar. Jag tror inte ens att han, eller jag inbillar mig, jag hoppas att det är så att han inte fattar själv hur jobbigt det här är för henne att höra. Hon måste säga ifrån, en gång för alla.
Vad ska hon säga då? Hur ska hon säga det?
Hon ska bara säga att lägg av och säg de där grejerna. Om du inte vill vara ihop med mig för att du vill vara ihop med någon som är smalare eller en smalare mig, då får du bli ihop med någon annan. Alltså, bara vara väldigt hård där. Mm. Man ska inte behöva ta sånt skit. Man ska, nej, det är inte okej.
Henrik, vi ses.
Ja, men det låter ju som att hon att hon har en hyfsat hälsosam livsstil ändå. Hon tränar, sen kanske hon inte har den striktaste dieten, men så att hon, det låter inte som att hon har ett hälsoproblem, utan hon tycker om god mat och han tycker att hon har några kilo, och han kan säga det. Han kanske har sagt det i något så här försök att motivera hennes träning till exempel, men det är ju helt dumt. Jag hade en, och dessutom kan det vara otroligt skadligt för hennes självbild i långa loppet. Jag hade en god vän som alltid fick höra från hennes pojkvän att hon var ganska finlämmad och inte jättekurvig, och hon fick höra ofta från sin pojkvän att han tyckte liksom att jag skulle vilja, han använde verkligen, jag skulle vilja att du såg ut lite mer som Pamela Anderson. Hon är het.
Den är ju tuff att höra.
Ja, men vad då, menar att jag ska operera mig? Så bara, ja, det är ingen dum idé. Och problemet var att det här började ju tära på hennes egen självbild något så oerhört. Mm. Och det där är inte okej. Så för sin egen skull så bör hon liksom sätta ner foten ordentligt.
Hur hårt ska hon sätta ner foten? Alltså? Nej, du får lämna det, mig. Jag kommer inte att ändra.
Ja, det här är den jag är. Mm. Om du vill vara tillsammans med den jag är, varsågod. Men det verkar inte som att du vill det.
Thomas Järvheden, vad säger du?
Jag vill säga två saker som vanligt. Det ena är att jag håller med båda föregående talarna. Mm. Hon ska vara som hon är. Och så vill jag bara skicka med henne en liten tanke. Att, när man är nöjd med hur man är, precis som hon verkar vara. Hon trivs med att ha några extra kilo och hon kommer fram till det. Då är det väldigt attraktivt för de allra flesta. Mm. Så att hon kan lätt träffa en annan kille sen så kommer liksom känna att wow, vad hon var cool. Hon har några extra kilo men verkligen verkar trivas i det och inte nojig. Det är ganska attraktivt faktiskt. Mm. Så att hon ska inte tro att alla killar är sådär.
Jag håller verkligen med dig, Thomas. För det är extremt sexigt och attraktivt med någon som är nöjd och stolt och tycker sin kropp är sexig själv. Mm. Mm. Däremot de som ser väldigt så här, snygga ut men som hela tiden är ängsliga på hur de ser. Det är ganska oattraktivt.
Mm. En sak till som jag tänkte på, att en man som håller på det här viset tror jag har egna problem som egentligen inte, alltså jag har väldigt svårt att tro att han på riktigt tycker det här, utan jag tror han projicerar något eget issue på henne på det här sättet. Det är någonting som...
Vad skulle det vara då?
Jag vet inte. Det är någonting, ett missnöje med honom själv, tror jag. Mm. Han är missnöjd med något hos sig själv, men han kan inte lägga det på henne och hennes utseende.
Är jag missnöjd med att han känner att jag borde kunna hitta en snyggare tjej? Är det så?
Nej, jag tror inte ens att det har med det där med tjej och snygg och har att göra, utan det kanske är att han tycker att han är lite loseraktig eller att han själv är lite fet eller att han själv eller att han är missnöjd med någonting. Det är någonting som ligger hos honom, tror jag.
Det börjar bli lite bönemöte här. Jag måste vara lite djävulens advokat. Finns det inte någon gräns när man känner liksom någonting att ens partner har börjat sagga ihop, alltså?
Jo,
men det är det jag menar.
Och det finns ju, när säger man då till att nu får du faktiskt tagga ner på käket? Alltså.
Nej, men jag tycker det är okej att säga det en gång. Ja. Speciellt om de båda tränar, liksom, att göra någon uppmärksam på det. Men har man sagt det en gång, då har man poängterat det. Och om den andra personen säger, fast jag håller inte med dig.
Nej.
Då får du släppa
det. Men det är ju svårt, alltså, om de fortsätter, för det är ju en frustration hos dig. Du sa en gång tidigare när du var här att man äger faktiskt inte bara sin egen kropp när man är tillsammans.
Nej, men så är det. Men i och med att den här kvinnan verkar ju ta hand om sig, träna 3 gånger i veckan, jag menar, det är ganska mycket, ja, faktiskt. Det. Mm. Så att jag tror, det är därför jag tror, en sak vore om hon liksom bara låg på sofflocket och vägde 350 kilo och tryckte i sig muffins hela dagarna. Mm. Liksom. Då kanske det skulle vara
då läget. Bör man i alla fall säga till. Ja. Mm. Kan du gå upp och hämta tidningen i alla fall?
Men om hon är nöjd med sig själv, då är det ändå attraktivt.
Då är det ändå attraktivt, absolut, absolut. Är du nöjd med dig själv, Frida, så har du inga som helst problem, och det ska inte din kille ha heller.
Nej.
Hej Dilemma-panelen, jag heter Linn. Min pappa är otrogen mot min mamma. Jag har hittat bevis i hans sms-konversationer och det är inget snack om saken. Det värsta är att han har varit otrogen med min mammas kusin. Mina föräldrar har varit gifta i snart 30 år. Jag har misstänkt att min pappa har varit otrogen förut, men aldrig hittat några klara bevis förrän nu. Jag vet inte om min mamma vet det här, men jag tycker det är fel. Det värsta är att min mamma är ganska nära sin kusin och det här kommer att krossa min mammas hjärta totalt. Borde jag avslöja min pappas otrohet trots att det kommer att såra min mamma enormt? En klassiker på något sätt.
Med
en känslorna.
Twist.
Med en twist. Vad säger du, Thomas Järven?
Alltså, jag fick ont i magen av att lyssna på det här. Så jag måste nästan säga att jag vill höra vad Henrik och Josefin säger först om det här. Jag kan inte smälta det på kort tid.
Nej, den är tuff. Ja, då ska vi höra vad de säger om en liten stund. Henrik Fixius i panelen, Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Och vi pratade nyss om Lins dilemma, som undrade om hon borde sätta dit sin pappa trots att det kommer att såra hennes mamma. Det var nämligen pappa som har varit otrogen med Lins kusin.
Mammans
kusin. Förlåt mig. Thomas Järvheden sa att det här var så mycket och du fick ont i magen så att du ville höra vad Josefin och Henrik säger. Så vad säger du, Josefin?
Nej, jag tycker det här är katastrof. Och som jag så ofta tycker i såna här ärenden, att man ska gå direkt på den som gör fel istället för att ta en omväg. Det vill säga, jag tycker att hon ska snacka med sin farsa.
Stenhård konfrontation.
Ja, och säga att jag vet det här och det här och det här. Jag har sett det och jag har förstått det. Och nu tycker jag att du ska berätta för mamma. Eller bara avsluta det med en gång. Men även då kanske berätta, kanske.
Men om hon känner det, att om hon berättar för sin mamma ändå, så kommer hon ju krossa mamman. Mm. Och hon kommer bli någonstans delaktig i den handlingen. Och känna skuldkänslor kring detta ju, Lin.
Om det kommer fram till mamman på ett eller annat sätt.
Men det kan komma fram via henne, det är det hon brottas med.
Ja, men nu har jag smält det.
Va? Jag tycker att det är bra om det kommer fram i alla fall.
Du får smälta det här taket till. Henrik fick se oss, vad säger du?
Jo, men grejen är att sannolikt kommer det väl att komma fram på något sätt förr eller senare, tänker jag mig. Och om det kommer fram och mamman då också på något sätt får veta, eller bara Lin känner att har du vetat det här hela tiden? Om mamman förstår att hennes dotter har vetat det här hela tiden och inte agerat på det. Det blir ju en extra smäll för de bägge som ju verkligen inte behövs. Så av den anledningen, om inte annat, så behöver hon ju göra någonting åt det här nu. Sen om hon ska prata med mamman eller om hon ska göra som Josefin sa, prata med sin pappa, tänker jag hänger också lite på vilken relation hon har till sina bägge föräldrar. Är hon väldigt, väldigt nära sin mamma, ja då kanske hon ska prata med mamma.
Jag undrar också här också, Henrik, har du en karamell i munnen?
Ja, jag känner att jag började tappa halsen förut, så att jag har faktiskt en halstablett i...
Du ser skummig. Ja, precis. Jag känner så här nu, att om hon pratar med pappan, så kan ju han någonstans, bara han har blivit medveten om, oj, min dotter vet det här, då kanske han känner att han vill berätta. Eller så säger han, nej men vänta, det här var bara, han kanske har en story, nej men det här var en engångsgrej, en jättedum grej. Och då tycker inte jag att hon ska gå till mamman och skvallra, för att om det är en engångsgrej, så kanske det är så att mammans hjärta inte behöver bli krossat i onödan, utan hon kanske kan lyckligt ovetandes ha en fortsatt lycklig relation istället i massa år. Så att prata med pappan är en bra idé, men jag tycker inte hon ska gå bakom, gå direkt till mamman.
Det, om det är en engångsgrej, håller du med om det, Jossan?
Ja, det håller jag faktiskt med om. Att om det är en engångsgrej, men jag fick en känsla av brevet att det inte var en engångsgrej. Jag fick en känsla av att det var någonting som pågick.
Hon har sett sms-konversationer och dragit vissa slutsatser.
Det är ju så oskönt. Bara. Jag tycker verkligen, snacka med farsan, och om farsan vägrar eller försöker blåneka eller blunda för hela grejen, så måste hon nog prata med mamman i alla fall.
Ska hon ge ultimatum till pappa? Att om inte du berättar, så berättar jag.
Alltså, hon behöver inte kalla för ett ultimatum, för att det är så här, om inte du är rädd om din relation med mamma, så är jag rädd om min relation med mamma, så därför så måste jag prata med i så fall.
Yes. Men då blir, alltså, hon får ju problemet då. Hon blir ju den som blir, som krossar mammans hjärta.
Nej,
såklart det inte är. Men hon blir ju ändå den som levererar det, som krossar hennes
hjärta.
Hon
blir ju budbäraren.
Hon blir budbäraren, och hon kommer nog att känna skuld i det.
Ja, men jag tror att hon skulle känna ännu större skuld om hon höll tyst och det sen kom ut. Mamma får veta, har du vetat det här?
Ja, precis.
Hon blir ju arvslös.
Man hade ju velat veta det.
Och då kom pengar in i bilden.
Ja, exakt.
Har du något att tillägga?
Ja, snacka i alla fall med pappan först, tycker jag. Det kan klargöra vissa saker.
Ultimatum, är du på det?
Nej, inte först när jag pratar med pappan och lyssnar på vad hans story är.
Nej, och är det bara en engångsfling och pappan säger det, så ska Lin också hålla tyst.
Ja, och det finns kanske andra orsaker till att man har en relation. Tänk om han har pratat med sin fru för länge sedan och de egentligen har dött äktenskap. Alltså det finns ju vissa...
Man kan snacka med kusinen också.
Just det.
Kan man faktiskt.
Det är en vinkel. Ska hon göra det då?
Det tycker jag.
Nej, först farsan, tycker jag.
Först farsan.
Båda tycker jag.
Men i ordningen, först farsan och sen kusinen.
Sen kusinen, sen mamman.
Nu låter det som att hon behöver anställa någon här för att hjälpa henne.
Lin, vi kan komma överens om en sak. Det är många du ska prata med. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Kajsa. Min kille är väldigt nära en tjej på hennes jobb. De beter sig väldigt flörtigt med varandra och är väldigt nära. Hon har ett stadigt förhållande och jag är inte orolig för att han är otrogen, men jag gillar inte hur de beter sig mot varandra. Jag har förklarat för honom att jag blev sårad av att se hur nära de är varandra och att jag helst vill att de ska sluta umgås. Nu har han distanserat sig från henne, men han har förklarat flera gånger att han inte gillar det här. Hans tjejkompis har även blivit kort och dryg mot mig. Jag antar att hon har listat ut att jag har förbjudit min kille från att umgås med henne. Jag vet inte om jag har varit för hård nu mot min kille. Borde jag tillåta honom att umgås med sin kompis trots att det sårar mig? Många svängar där hos Kajsa. Vad säger du, Josefin?
Ja, jag tycker att hon har gått för långt. Tycker jag.
På vad sätt?
Ja, men det här är jättedumt att tvinga sin kille att inte umgås med den här tjejen på alla sätt och vis. Det gör bara saker och ting värre.
Hon får en sur pojkvän och nu får hon en sur kompis
till pojkvännen. Mm. Och hon uppfattas som en tråkig bitch. Och så här, går och liksom vaktar som en hök på sin kille. Det är otroligt ocharmigt med sådana tjejer, tycker jag, överlag.
Och killar också kanske.
Ja, okay, men alltså, ja, såklart tvärtom också. Men just det där, jag tycker inte alls att det är okej. Okay. Hon måste helt enkelt bara skärpa ihop sig och förstå att de har en egen relation och så kan det vara. Mm. Även om de två har sin relation och det funkar med båda två.
Vad säger du, Henrik?
Ja, alltså det gick ju undan där. Hon gick ju på några rader från att säga att ja, det är så med att de är så flörtiga till att vi får reda på att hon har förbjudit honom att träffa henne. Det är ju som Josefin sa, det passerades en enorm gräns där. Jag tycker hon gjorde rätt i att förklara att jag blir svartsjuk eller jag blir sårad av att jag tycker att ni är väl flörtiga. Det tycker jag är fint att säga, men allt det där andra är inte okej. Okay. Och vad det här gör, som hon säkert inte har tänkt på, är att det driver ju faktiskt också de här två personerna närmare varann.
Yep.
För de har en sak gemensamt som de inte hade tidigare, nämligen hans bitchiga flickvän.
Mm.
Så att det här kan vara väldigt, väldigt kontraproduktivt för hennes.
Det har ju blivit extremt kontraproduktivt. Nu har de en gemensam fiende, som du säger.
Ja.
Mm. Och det är konstigt att ha en gemensam fiende och den fienden är en tjej.
Ja, då är det kanske inte det så länge till.
Jävheden, vad säger du?
Ja, det här är ju ganska klassiskt scenario. Det har man ju, eller hur? Känner väl alltid någon som har ganska tajt relation med någon av kanske motsatt kön då. Och sen så träffar man någon och så är det så här, oh, det plötsligt känns inte det okej då.
Nej.
Men jag är nog på era linje där, just att hon kunde säga att jag är inte fin med att ni håller på liksom och är flörtiga med varandra, även om ni alltid gjort så. Det känns respektlöst mot mig, men självklart ska de få ha sin kompisrelation. Och så får han bara vara lite snygg i det och kanske inte tafsa på henne på det lite mera. Ja, jag menar inte tafsa så, men jag menar man kan vara ganska fysisk med en kompis, men man får nog skärpa sig om man har en tjej redan.
Men pojkvännen här har ju alltså gett med sig.
Ja.
Han har gett med sig någonstans. Men han har gjort det.
Fast han har ju gett
under protest på något sätt. Ja. Och det är också lite konstigt och defekt av honom.
Ja, men det är jättemässigt det också.
Men har inte han bara försökt rädda situationen lite? Bara okej, okay, fine. För din skull, för jag älskar dig, jag backar. Och sen märker han att, men vänta nu här, jag tycker inte det här är okej.
Okay. Nej.
Men jag tror att det var en
gest från början. Men då kan han inte kring att vara sur för det. Då har ju han gått med på det.
Jo, men han liksom kanske är ung och omogen, så har han bara hängt med och känner sig tvingad. Sen plötsligt,
ungdom ursäktar inte allt. Det är så mycket då, man är ung och sådär. Men ja, fast du har gjort fel.
Ja. Nej, men jag menar, han kanske först tyckte så, men sen påverkas han undermedvetet att fan, det här känns ju taskigt. Mm. Hon får nog backa lite, tycker jag.
Ja. Jag tror att det är viktigt att han, och nu är det ju inte han som har skrivit brevet då, men det bästa för henne som har skrivit brevet är ju om han liksom överöser henne med sin kärlek och också säger det att liksom, ja, vi kanske verkar ha en flörtig relation, men den betyder ingenting. Det är bara så vi alltid har varit med varandra. Att hon får höra det då och då.
Mm.
Frågan är ju hur hon ska backa det här, tänker jag nu.
Som en hjältinna, tycker jag.
Jo, men jag säger bara, du vänta, jag ångrade mig. Alltså det blir väldigt, hon är väldigt
intressant. Hur ska hon hämta hem det här nu då? Hon undrar om hon har varit för hård och kommit fram till att hon förmodligen har det. Så att, hur ska hon ta upp det här då?
Snacka med sin kille och bara, du, jag har varit löjlig.
Gör vad du vill.
Jag har varit löjlig.
Vi är inne på någonting jättebra. Att säga, du, jag inser att jag tog i för hårt, men det är bara för att jag ibland blir osäker på dig.
Mm.
Så att få honom att förstå att om han bara betygar sin kärlek för henne, så är det andra med. Det blir mer okej. Liksom.
Och det är då han säger, jag har legat med henne.
Ja.
Oh. Men jag komplicerar bilden lite grann.
Men jag är ung och omogen, så jag kan inte hjälpa det.
Exakt. Ja, sänk garden och kryp till korset och prata med din flickvän och säga att du har varit lite löjlig. Eller pojkvän. Helt enkelt, Kajsa. Love Me Like You Do, Ellie Goulding i Dilemma som lider mot sitt slut, hörrni. Ni. Det är lite sorgligt, panelen.
Mm. Ja.
Snart
faktiskt
vänder det.
Ja, men vi kan gå ut i det fina vädret.
Ja!
Tänka på våra egna dilemman istället.
Nej, precis. Det ska vi verkligen inte göra. Vi ska tänka på andras dilemman. Och för det är så det fungerar här. Ni har inga egna problem, utan ni löser andras problem.
Vi är perfekta, det är därför vi sitter här.
Absolut. Och folk skriver in, ni där ute som lyssnar, ni skriver in på dilemma@mixmegapol.se. Och med det säger jag tack till Henrik Fixius i panelen idag, Josefin Crawford och Thomas Järvheden.
Tack.
Och vill du lyssna på programmet igen, så gör du det på radioplay.se/mixmegapol. Själv heter jag Anders S. Nilsson och säger tack så jättemycket. Ha en underbar söndag och vi säger unisont helt enkelt.
Glad midsommar!
Hej då!
Hej då!
Glad midsommar!
Hej då!